When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Men det är det som jag tycker är så himla coolt med er, för ni är så himla kreativa. Ni är bara så här, vi har ingen bil men vi har en garageuppfart. Ja, men då hyr vi ut den. Medan jag hade hittat på 100 anledningar till att man inte kan göra det.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 225, och idag har vi med en av våra vänner, Elisabeth Svensson, som driver bloggen rikakvinnor.se. Och detta är ju lite pinsamt, att du vet, så här, ibland ser man ju inte skogen för alla träden. Att Elisabeth har ju varit med liksom för länge sedan, men så såg jag en artikel i Aftonbladet, så här, blev ekonomiskt fri och kände en viss tumhet kring det där, vad är nästa steg? Och hon pratade mycket om jämställt kvinnligt sparande. Mm. Och sen så var jag så här, ja men varför har vi inte haft med Elisabeth?
Ja, men det är väl också det att vi har inte heller pratat så mycket privat. Nej. Om resan.
Nej.
Och då kommer man ju inte till det om vad som händer under tiden eller när man når sitt mål.
Ja.
Och det kommer vi ändå prata om idag.
Ja, precis. Tillsammans. Vad tog du med dig från det här avsnittet med Elisabeth?
Ja, men vi pratade om väldigt mycket, inte bara den här resan mot ekonomisk frihet och, ja, och så. Utan det var, jag tyckte det var roligt och lite in my face det här med att hon är så duktig på cirkulär ekonomi.
Ja.
De har ingen bil utan de lånar den när de behöver den och... hade ju mycket som de gör som jag inte gör. Fast jag vill ju vara duktig på cirkulär ekonomi.
Ja.
Men det är bara när jag själv behöver.
Ja.
När jag liksom inte har den häcksaxen som jag behöver ha, ja, då hyr jag den. Det är då liksom en gång om året typ.
Ja. Ja. Men precis, de tar ju det till nästa nivå. Det är det som jag verkligen älskar med Elisabeth också. De är så här, ja men de tittade på, ja men boendet är vår största utgift. Den måste vi liksom hantera. Nej, men så i 3 år letar de efter rätt boende där de har en uthyrningsdel som de kan hyra ut för att få ner kostnaderna. Eller kanske inte få ner kostnaderna, få upp intäkterna för att liksom neutralisera kostnaderna. Men sen så slutar hon ju inte där, utan då är hon så här, ja men vi har ingen bil, vi har en garageuppfart. Ja men man borde väl kunna hyra ut garageuppfarten.
Mitt i ett villaområde. Mitt i ett villaområde. Mitt i stan, eller liksom, utan det är ett villaområde.
Ja, och jag är så här, vem kommer på det? Eller sen är hon så här, okej, men vi...
Men det funkar ju.
Det funkar ju. Och sen, ja, men du vet, ja, men sen har vi inredde vår lägenhet. Vi har ju sommarstuga vi gillar var i. Så att jag letar efter mycket möbler med låsmöjlighet. För då blir det väldigt enkelt att hyra ut vår egen lägenhet i Airbnb. Och du vet, jag är så här, alltså ni bor inte ens centralt. Ni bor liksom i villaområde liksom i Malmö. Men nej, men jag är så här, hon är ju fantastiskt duktig.
Yeah.
Och sen gillar jag också många av de här små mentala förändringarna som hon och Björn, hennes fästman, har gjort. Som att Björn är utbildad läkare och liksom har ett stort musikintresse. Men numera liksom så jobbar han väldigt lite som läkare och säger så här, jag är musiker och sen är jag läkare på fritiden. Jag tycker det är magiskt. Liksom. Så att det blir liksom ett ganska brett avsnitt idag. Pratar mycket om jämlikt sparande, kvinnors sparande. Hon brinner ju verkligen för det. Eftersom vi pratar om så här, finns spargap, att kvinnor sparar inte alls lika mycket som män. Att det för Avanza kommer någon siffra nu att kvinnor sparar 2300 kronor i månaden i genomsnitt. Medan en man 3000 kronor. Och att det kan kosta uppemot 500 000 kronor
ja, eller,
liksom, när man får barn, etc. Så att, ja, men det är ett viktigt, viktigt ämne. Så att jag tänker att vi behöver inte prata så mycket mer om Elisabeth, utan du kommer få lyssna på avsnittet eller titta på det. Det som jag däremot gärna vill slå en litet slag för, det är vår Patreon-community. Där händer jättemycket. Det är vår liksom så här rika tillsammans-community för dig som vill ha lite extra material. Vi har typ 20, nästan 25 extra poddavsnitt. Vi hade ett avsnitt allt från lite roligt som en kul grej att investera i vin. Men vi har även haft Coelis Private Banking Wealth Management varit och pratat. Och nu i då, slutet av oktober, november så kommer vi då presentera, eller liksom ge, för att det finns ett stort önskemål om alternativa investeringsmöjligheter.
Ja.
Det vill säga så här, när jag nu har mitt indexfondspar, jag har min fondrobot, jag har min läkhink, men vad ska jag välja i läkhinken? Och då har vi dessutom ett läroperspektiv om det, att vi tittar på vissa investeringar tillsammans och sen utvärderar vi dem för att se både vad som är bra och vad som är dåligt. Så att det får du på Patreon just nu. Sen händer det ju alltid andra grejer. Men det kan man ju kolla då på patreon.com/rikatillsammans eller då rikatillsammans.se/patreon. Man kan välja precis vad man vill. Så att vi hoppas att vi ses där. Det hade varit väldigt, väldigt roligt. Men jag tänker att då behöver inte vi prata mer, utan vi släpper på Elisabeth. Mm. Varmt välkommen Elisabeth Svensson. Du är ju civilekonom, du har investerat sedan 1997, du är ekonomiskt fri sedan 2018 som 35-åring och du driver ju bloggen och Instagramkontot Rika Kvinnor, eller bloggen på rikakvinnor.se och ett par grupper på Facebook under då Fearless Woman. Och sen har jag sett att, jag kan ju inte vara med i grupperna, men jag har sett att det är ett par olika privatekonomi och personlig utveckling. Så varmt, varmt välkommen.
Tack. Jan och Karo, kul att vara tillbaks.
Ja, men exakt.
Förra gången du var här, det var ett tag sedan nu, men då pratade vi lite om ekonomi, som en delekonomi eller gemensam ekonomi. Och så
ja, men precis, i förhållande. Sen skulle jag också säga att vi känner ju varandra sedan ett par år tillbaka, så att det är inte lite så. Men du,
inga främlingar, nej.
Nej, men jag tänkte ju att detta var ju roligt, för att vi har ju aldrig, liksom, det är väl vad man säger, skomakarens barn, att de som är närmast, det är de aldrig tänker på. Och så var jag så här, sen läste jag liksom den här artikeln i Aftonbladet och så var det så här, men fan vänta, jag känner ju Elisabeth.
Vilken artikel var det nu då? Det var
det kommer vi till.
Ja, det kommer vi till.
Det var som liksom, om ditt och mål, liksom, dollarmiljonär. Men jag tänkte att vi skulle börja på ett annat ställe. Och det var ju så här att jag läste på, jag tror det var på din blogg, alltså, att du bad din mamma att köpa aktier åt dig som 12-åring.
Japp.
Berätta, hur kom du på det?
Ja, nej men jag tänkte någonstans när man såg på nyheterna så pratade de om ekonomi och så såg man de här upp och ner och Stockholmsbörsen och ditt och datt. Och så var jag så här, men jag vill ju bli rik och det där känns ju som rätt väg att gå. Så att, jag gick till mamma och bara, mamma, jag vill jättegärna köpa aktier. Och då var det i H&M.
Ja.
Men det var ju på den tiden, det fanns ju inte Avanza och Nordnet. Så mamma fick ju liksom då ringa en bank och så skulle hon flytta de fonderna som de hade sparat till oss liksom för att då ta en liten del av dem och köpa aktierna. Och det gjorde hon.
Ja.
Och det blev ju en bra affär liksom så. Men jag kan säga så här.
H&M på 90-talet var en bra
det
affär.
Det var en bra affär, absolut. Men det var inte så att jag gjorde så mycket mer. Utan det var det köpet då och sen inte så mycket mer.
Ja.
Förrän
men hade ni samtal om ekonomi och sånt i er familj?
Aldrig.
Men varför ville du bli rik?
Nej men samtalen kring pengar hemma var mycket mer fokuserade kring, alltså de kommer ur ett bristtänk.
Mm.
Det var mycket så här, åh titta grannen har köpt ny bil, ja det kan ju de, det kan ju inte vi. Alltså lite så, inte för att vi hade det dåligt ställt på något sätt, utan typisk liksom medelklassfamilj, dock med liksom föräldrar från arbetarklassen, bodde i hus, vi hade bil, vi åkte på semester varje år. Men det var ändå den här känslan av att vi har inte det riktigt lika bra som de andra. Alltså det var den feelingen jag fick. Och då var jag såhär, jag hatar när folk ska berätta för mig vad jag kan och inte kan göra. Alltså jag var såhär, så ska det aldrig vara för mig. Utan jag ska alltid kunna köpa det jag vill.
Vi kommer att prata ganska mycket sen personlig utveckling, tänkte jag. Men var det liksom så här, någonting som du tänkte på redan då? Eller liksom att det är annorlunda? Jag upplever också så att mina föräldrar liksom kom från Tjeckien, hade inte så mycket pengar, jobbade extra och liksom så här. Men jag tror inte riktigt jag liksom upplevde det alls. Liksom, så hur var det, liksom, hur tänkte du?
Och när du säger upplevde,
att
det inte brist?
Att det var brist eller, alltså, jag vet inte, jag tycker detta är fascinerande. Ja.
Men det är väl vad man plockar upp. Vi hade det också så att folk jobbade häcken av sig för vi hade inte pengar.
Ja.
Mm. Och är det liksom samtalen liksom hemma?
Nej,
som att vi inte
samtal,
har...
Nej, inte direkt så samtal, utan det är mer att man plockar upp liksom sådär. Men, vad var det det kunde vara? Det kunde vara liksom så kommentarer.
Ja.
Det har vi inte råd med. Eller, pengar växer faktiskt inte på träd och... Man skulle ta hand om sina grejer. Det var bra, tycker jag.
Ja.
Man skulle.
Ja, så hemma hos oss tror jag var så här, ja, men det viktiga är inte pengar, det är att vi har varandra. Ja. Det var att vi har hälsan.
Ja.
Vilket var ju så här bizarrt. Sen när jag träffade Charlie, han var så här, men du Jan, vad betyder det? Att man kan inte ha hälsa eller pengar. Liksom, att man måste välja. Så att typ han bara, okej, men Jan, du är ganska logisk. Är det så att rika människor är sjuka? Jag var bara så här, nej, alltså, jag ser att logiken haltar.
Och forskningen visar väl dessutom tvärtom.
Ja, men precis. Jag tror att de i Stockholm hade de inte så här att livslängden ökar beroende på liksom längs tunnelbanan.
Ja, skillnad är 10 år mellan två olika områden. De välbärgade och de som inte är så välbärgade.
Ja. Men kände du att det var så här, att det var jobbigt att inte ha pengar eller att familjen liksom... Förstår du? Så var det så här, nej jag ska minsann... För så hör man ju till exempel äldre generation. Min mentor var ju så här, nej men du vet när jag var 12 så fick jag jobba för att dra in pengar till familjen. Det var ju så här på 40-talet. Ja. Så att det var liksom...
Ja, nej, så var det ju aldrig, kan jag ju tillägga. Nej, utan det var nog mer känslan av att ha begränsningar. Och jag har aldrig gillat det. Alltså jag har alltid varit så här, jag kan själv och Kajsa Kavart liksom.
Mm.
Eller Pippi Långstrump. Så att jag avskydde när någon, eller i detta fallet var det ju då mina föräldrar som bara, nej men det kan inte vi för att. Och så var det alltid på grund av pengarna.
Mm.
Istället för att säga, men detta prioriterar inte vi. Vilket nog hade varit ett bättre ordval i det fallet. För att vi har, som sagt, alltså vi hade inte det dåligt ställt, utan det var verkligen så här typisk medelklassfamilj.
Mm.
Men tanken kom, eller samtalet kom ur ett brist.
Men det där tycker jag är jättespännande. Och det är roligt, så nu kommer folk att säga, skulle inte ni prata om ekonomisk frihet och FIRE?
Vi kommer prata om det också.
Men liksom så här bara, ordval. Nej, men jag tänker att det där är jätteviktigt. För det insåg vi bestämde oss ganska snabbt. Så här, vi ska inte ljuga för Freja. Men det kommer jag ihåg, så här, du vet, det är ju mycket enklare framförallt till sina barn. Så här, man är på Lekia och så vill de ha någonting. Och så säger jag liksom så här, men vi har inte råd eller vi har inte pengar. Mm. Är ju mycket enklare att säga än så här, nej men jag vill inte köpa det till dig. Mm. Eller vi prioriterar inte det.
Mm.
Och jag kommer ihåg första gången när jag började säga, nej men vi prioriterar inte det. Eller vad jag sen kom på, liksom min lösning ur det där, för jag tyckte det var skitjobbigt, så här, nej men vi prioriterar inte det.
Mm.
Det var ju så här, men skitkul att du vill ha det, berätta. Och sen låt oss göra detta tillsammans. Mm. Så att vi kan liksom tjäna pengar till detta tillsammans.
Mm.
Och då är det ju så här,
sen en skillnad ju.
Ja, sen, mm. sen, jag vet inte om det är att man får säga att man lurar sitt barn. Men jag insåg ganska snabbt att liksom, entusiasmen falnar ganska snabbt för den där prylen.
Det gör den i vilket fall. Det gör den i vilket fall. Men jag kommer bara tänka på en sak som jag upplevde i gymnasiet. Jag hade någon klasskamrat som heter Karin som berättade om när de skulle på semester.
Ja.
Och hennes pappa, alltså hon var så frustrerad av sin pappa som då hade ransonerat müslin.
Jo, för att de skulle på
man
semester.
Fick bara ta 3 matskedar var per dag. Och så har liksom det har fastnat på något vis och tänker så shit, alltså det var ju inte bara vi liksom som typ, ja men vi åkte inte på semester typ heller nästan så att, folk hade olika sätt liksom att tackla de här bristproblemen liksom.
Men om vi ska kasta lite ljus på det där med brist, för det är ju superspännande.
Ja.
För där upplever jag att vi har fått jobba liksom ganska mycket.
Mm.
Hur skulle du definiera liksom de här bristtankarna eller liksom, alltså bristtänket?
Mm. 3 matskedar müsli.
Ja, precis. alltså du menar var det kommer ifrån?
Nej, inte, men alltså, hur ser det ut? Alltså, om någon sitter och lyssnar, har jag ett bristtänk eller
ja,
inte?
Ja, så, men det, har, alltså, det är ju någonting i ens tankar och hur man skapar liksom vad det är man säger, ja. Vilka ord man använder.
Ja.
Så jag tänker att jag har ju verkligen drivit så ur ett bristtänk, definitivt.
Nej, men nu blir det lite snillen spekulär, men för mig tror jag att mycket där med bristtänket återspeglar sig fortfarande när jag inte är medveten om det. Och då är det så här, det kommer gå åt helvete.
Mm.
Jag är alltid så här, du vet, när jag gör antagen.
Vad är det som kommer gå åt helvete?
Att börsen kommer gå åt helvete. Folk kommer sluta lyssna på podden. Jag kommer liksom inte hitta ett jobb.
Ja, men, tänker du så,
ja? Ja, när jag inte är medveten.
I dina alltså, mörka stunder.
I mina mörka stunder. Så att, liksom, för mig är det fortfarande, det är min default.
Mm.
Och jag tror att det där, I mitt fall så hittar jag ju på att det där kommer från när min pappa dog. Att liksom mattan kan ryckas undan när som helst och du behöver liksom vara förberedd.
Ja, det är ju den historien du har nu som du tror på.
Ja, som jag liksom precis, men it makes sense. Jag liksom så här.
Ja, och det du ryckar även inte i det.
Nej, och sen
nej, men jag tänker så att det är en historia som du har som man tror på och som kan vara att det som är grunden till det.
Mm. Ja, absolut. Precis, men jag tänker att den återkommer så här upp som en sol, ner som en pannkaka.
Mm.
Alltså att det är lite de här negotankarna, vilket är väldigt roligt för vi har en gemensam bekant i Niklas som jag ibland tänker så här, Niklas, vet du ens att det finns något som heter risk och nedsida? Liksom, för han ser ju bara liksom positivt liksom på allting. Mm. Och jag märker ju så här, det är ju inte allt som jag tänker kommer gå åt helvete som går åt helvete.
Mm. Så att, nej, 90% gör ju inte det.
Nej, och särskilt inte när man jobbar och lägger in. Men jag är liksom alltid så här, det kommer att ta slut, det kommer att hända någonting.
Mm.
Alltså så att jag hela tiden.
Jo, men så tänker jag också.
De kommer att tacka nej. Och,
men det är ju vanliga mänskliga rädslor. Alltså det finns ju olika nivåer där förmodligen. Vanliga mänskliga rädslor.
Ja.
Och sen så den här osunda liksom rädslan som man har varje dag för att mattan ska ryckas undan.
Mm. Ja.
Så och det kan ju vara väldigt så förlamande.
Ja.
Men jag tror inte det är förlamande för dig.
Alltså på sätt och vis har det ju varit det, men för mig har det också varit den här drivkraften att faktiskt skapa en bra ekonomisk situation. För det var ju så här, om jag ändå blir ekonomiskt fri, ja då har man i alla fall fixat en del områden i livet.
Liksom. Vi får prata om det med ekonomisk fri och ekonomiskt oberoende och sånt sen, skillnaderna på det. Och bara säga så vi kommer ihåg definiera
det
sen.
Men jag vill hålla med dig, Karo, för att jag tror att många, inklusive jag själv, känner igen sig i de här tankarna, att vi hamnar i dem.
Ja.
För att vi är människor och jag tror, alltså, om man ska
vi programmerade lite grann att
fokusera på det negativa.
Yeah.
Ja, ja. Men jag tänker så här också, detta var ju roligt, för nu kommer jag ta den här, detta är en av de här intervjuerna. Jag har inte så mycket frågor, men jag har ganska mycket lösryckta citat från din blogg och artikel.
Gud vad intressant. Lösryckta.
Så att du får kommentera dem. Så
intressant.
En av de roliga som jag tyckte var kul var att, ja, det var ju detta att du köpte dina H&M Maxer som 12-åring, men sen var det också så här, sedan har jag alltid fört kassabok och sommarjobbat varje år sedan jag var 14. Jag har också varit duktig på att spara.
Mm.
Kan du inte kommentera?
Ja, hur ser den vardagen ut? Jag har hört lite om hur det går till när du är ekonomisk på det viset.
Berätta.
Ja. Nej, men jag har alltid varit intresserad av pengar. Och jag kan inte, alltså, om det kommer ifrån den här känslan av att jag vill aldrig ha begränsningar eller liksom bara snacket hemma, så att säga. Men jag har alltid tänkt så här, ja, jag är typ född i fel familj. Jag borde varit född i en rik familj. Och så tänkte jag, okej, men det är jag inte. Så då får jag fixa det själv. Och så liksom, har det liksom bara fascinerat mig på något sätt.
Ja. Och sen, men du slösar ju inte med pengar.
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
För att jag har förstått det som att vi pratar om det här med jeans och skor och sånt.
Ja.
Konsumtion. Ja. Och att det ska inte ske utan att det finns en planering. Nej. Inblandade i detta.
Helst inte ska till.
Men berätta, vad har du för liksom så här trick? Eller så här typ 48 timmars liksom så här, och jag kommer på något. Men får inte du såna urges, typ att jag vill gå in på Shell och köpa sladdar?
Jo, alltså exakt, just sladdar. Just
det får
sladdar.
Elisabeth, eftersom ofta. Hon är väldigt händig i sitt hus. Men nu pratar vi inte om Shell & Company.
Nej, men det är väl klart urges. Att jag får. Det är väl klart att jag trillar dit och tänker så här, oj.
Men du är ingen impulshandlare.
Nej, inte, alltså till 90% inte. Men det är klart att jag också trillar dit. Jag sitter där, oftast kanske då online shoppar, skulle köpa någonting till katten. Och så är man så här, oh, men jag får ju gratis frakt om jag också beställer en pool till dem. Vilken katt behöver en pool? Men då tyckte jag så här,
nej, jag vet inte, de brukar inte vilja det.
Nej, de tyckte det var, de dricker mest
tycker
ur
de
den.
Den?
Ja, men de dricker ur den. Men så att absolut, det händer ju mig också. Uh-huh. Men jag tror att jag i 9 av 10 fall är ganska medveten om när jag köper någonting att jag behöver det eller verkligen vill ha det.
Uh-huh.
Och definitivt har tänkt på det en längre tid. Jag brukar ha som regel för mig själv att inte handla någonting på impuls, utan faktiskt se det, prova det kanske, gilla det och sen gå hem. Och har jag glömt bort det dagen efter, då ska jag inte ha det. Nej. Men om det har lagt sig som en sån, det kändes bra, eller det var fint, eller jag gillade det, alltså att tanken finns kvar, då tillåter jag mig själv att köpa det. Men
hur har det hjälpt din ekonomi då?
Alltså, jag kan svara på den frågan.
För att
Elisabeth har ett blogginlägg som heter Vad är normala utgifter för ett hushåll? Och jag kan ju säga att det var halva utgifterna mot oss.
Ja, men vi tycker om att konsumera. Jag skäms inte för att vi konsumerar.
Ja.
Det ska inte finnas konsumtionsskam.
Nej. Ja, men jag tror att tricket handlar ju här medveten konsumtion. Du är ganska duktig också. Sen har vi
här han som impulshandlar, sladdar och alla möjliga här, tekniska prylar.
Eller så
online klockan 9 på kvällen.
Ja, men sluta nu!
Dessa sladdar är ett sånt här återkommande tema, känner jag.
Ja, men precis. Men
prata nu, Jan, jag ska inte avbryta dig.
Ja, nej, men då hade du ju liksom så här, att jag tror att du och Björn, din fästman, jag vet inte om den är aktuell, för jag kollar faktiskt inte datumet på den artikeln, men då var det så att ni hade utgifter för typ 25 000 kronor i månaden.
Mm.
Att det var typ 10 rörligt och så var det 10 fast och 15 rörligt.
Mm.
Och då hade du ändå så här budget på typ 7000 till så här balla grejer.
Exakt. Ja. Ja, men den stämmer väl hyfsat bra, skulle jag säga.
Ja.
Vi ligger nog lite över nu faktiskt.
Ja.
Och sen då hade vi inte katt heller, så att katterna kostar lite i försäkringen. Inte för att det är jättemycket. Och sen har elpriserna gått upp jättemycket.
Ja.
Så jag vet inte hur det kommer påverka än. Men då hade vi, och nu ligger vi kanske på, om vi låg på 10 då, så ligger vi väl kanske på 11-12 nu då, max skulle jag säga. Ja. I fasta, vilket innebär att allt annat är.
Men hur
bara
har du gjort? Alltså, vi är inte i närheten av de här utgifterna. Jag blev så nyfiken, vad är det du gör
som inte ni gör?
Men om du skulle liksom så här, liksom, hur tänker du liksom kring det där? Är det liksom, jag har stenkoll på, för jag vet att du har världens Excel-fil.
Ja, jag vet.
Är det den kassaboken
helt,
då?
Eller? Ja, den är en mardröm för utomstående, jag älskar den.
Ja.
hur ser den ut?
Den består av en budgetsida. Du är ju inte för budget, jag gillar ju budget. Ja. En budgetsida där jag egentligen tittar på föregående år och sen så justeras den efter liksom, hur såg det faktiskt
ut. I Excel då?
I Excel, ja. Excel. Mm. Och sen så har jag en balansräkning, en resultaträkning och sen så lägger jag in mina utgifter från de korten som vi använder och handlar från. Och så följs allting upp liksom, in i minsta detalj. Superkul. Mm.
Men måste man vara civilekonom för att liksom klara detta?
Nej. Däremot behöver man ju gilla Excel om man vill göra det på Excel som jag har valt att göra det. Mm. Men det är ju för att jag visste inte något verktyg när jag började. Alltså den här är ju från 2010. Mm. Och sen har den ju utvecklats.
Det finns ju många appar för det där i dagsläget. Så som bankappar man kan börja se från första blick. Sen inser man ganska snabbt att de är ganska begränsade.
Exakt.
Så att man vill liksom gå vidare.
Ja.
Med det där. Men om så här, det jag hör är medveten konsumtion, det jag hör är uppföljning, budget. Men har det så bara, nej men denna månaden har vi bara 200 kronor kvar på mat. Då är det havregryn.
Nej.
Vad händer då?
Men hur jobbar du med budget?
Går ni över budget liksom?
Ja men det händer ju, absolut. Mm. Men tittar vi på snittet, alltså nu har jag ändå gjort det här både för mig själv rätt länge och även liksom när Björn kom in i mitt liv för 7 år sedan. Alltså det är någonting med att sätta en budget som gör att du håller dig till den, hur du än liksom vänder och vrider. Vi
för
också,
det är ett mål.
Ja, det är liksom någon form av mentalt mål.
Ja, jo, men jag fattar vad du menar.
Och det är precis som att det styrs dit. Alltså, jag kan inte förklara det.
Men det där är ju jättekonstigt, för jag ogillar ju budget för att det blir en begränsning.
Jag gillar budget också. Men det går ju inte att ha tillsammans med dig.
Om man väljer att det blir en begränsning.
Jag kanske skulle ha haft en egen del av en egen budget.
Okay, jag tänker, vänt på det, Jan. Precis som att du vill tjäna pengar.
Ja.
Och så sätter du liksom den här kantarell, liksom,
liggen på.
Ja, jakten liksom. Och på något sätt så hamnar du där. Men det är ju samma sak med en budget.
Ja.
Du behöver liksom inte bry dig så mycket. Du sätter upp den och så har du liksom ett mål. Och sen så bara, i mitt fall så är det så. Det blir nästan alltid enligt budget.
För mig också, om jag har budget. Om jag har mål så kan jag
Och en sak som, som jag tycker är jätteintressant som jag har upptäckt, det är att jag och Björn, när vi träffades så hade vi väldigt olika ekonomier. Det har vi pratat om tidigare. Och nu märker jag liksom att även om han vi har ju fortfarande separerade, vi har semi-gemensam ekonomi, så kan man säga.
Mm.
Men jag är den som följer upp den. Det är helt bisarrt, men de senaste 3 åren så har vår ekonomi närmat sig. Alltså så att vi har av med nästan exakt på summa ibland samma peng.
Mm.
Oavsett om vi handlar, liksom, han lägger mycket liksom, pengar på sina intressen och jag på mina. Och så ändå landar vi i någon slags...
Men då måste ni också prata om det så att ni liksom synkar er på något vis.
Men hur, kanske, precis, men hur gjorde ni det där? För det tror jag är en spännande fråga för många. För det är en vanlig fråga som kommer upp från tid till annan. Som är så här, men min partner är inte lika intresserad eller min partner vill inte göra denna resa. Hur har ni gjort? För att jag... Alltså så här, vi var ju tillsammans ganska länge innan vi började vår resa. Men jag upplevde ju så att ni har ju liksom gnuggat och liksom fått göra det där mycket mer medvetet, den resan.
Ja och nej. Alltså nu är det ju väldigt, kanske inte jag har sitter med receptet. För jag har ju en väldigt anpassningsbar ur ekonomisk synpunkt partner då.
Mm.
Som är så här. Han bryr sig inte om pengar. Alltså han är så här, jag är lycklig om jag bor med dig i en koja. Liksom. Alltså det är på den nivån. Så att för mig så har det ju varit ganska enkelt att nudga honom i liksom den riktningen som jag själv, som är viktig för mig.
Men du har liksom inte hållit ekonomiföreläsningar för Björn hemma
nej,
med PowerPoints?
Nej, absolut inte.
Liksom.
Nej. Däremot så när vi då väldigt tidigt i vår relation och vi var på en fika som han inte kunde betala för, som jag fick betala för. Jag tror vi pratade om det. Så fick jag ju så här lite kalla fötter och var så här, okej, nu måste vi sätta oss ner och prata om det här. Och då gjorde jag en genomlysning av hela hans ekonomi.
Ja, du fick lov att göra det.
Ja, men han är ju väldigt så. Det var därför jag menade att jag kanske inte har receptet, för att det är ju liksom personlighetsrelaterat och han är väldigt så öppen. Så han var så här, I give it to you liksom. Så vi satt ju där och tittade och pratade igenom hans utgifter senaste året. Och typ, är det rimligt att du lägger som ensamstående.
Fan vad modigt av Björn.
10 000 ja. I månaden på mat till
jo,
exempel.
Jo men också prestigelöst. Det ja. Finns många ja, men Björn, man Björn skulle är väldigt prestigelös.
Han är väldigt prestigelös. Mm. Så ja. Att, så, och efter det så gick han liksom från att, för han är ändå läkare, det är inte så att han hade eller har en dålig lön. Men han gjorde ju av med alltså, alla pengar varje månad. Men då gick han från det till att varje månad kunna spara 10 000 istället. Och utan att ha någon skillnad. Alltså, för jag ställde verkligen frågan, men känner du någon skillnad? Han bara, nej. Alltså, det är bara den här planeringen, alltså yeah. budgeten då, yeah. Som skulle till. Och lite eftertanke och så. Yeah. Och ibland, nu är han ju så här, han kan ju överraska mig. Där jag bara så här, wow, hjärtat. Du överraskar mig liksom nu. Du är värre än vad jag är på vissa plan.
Han har
liksom.
Gjort något väldigt ekonomiskt, tagit ekonomiska yeah. beslut. Mm. Eller?
Ja, men sen, ibland mer än vad jag typ skulle ha gjort. Så jag yeah. bara så här, wow.
Sen vill jag ändå kasta ljus på det, för då kommer säkert vara någon som tänker alltid så bara, ja, men det är ju lätt för dem. Du vet, hon är civilekonom, han är läkare, de är så här, fucking overachievers. Mm. Så brukar ju de kommentaren brukar ju vi få. Då ska det också sägas att Björn jobbar ju inte heltid. Som när han är ju liksom stort intresse för musik.
Ja.
Så att det är inte så.
Nej.
Men för jag tänker att liksom, för det var också en av de här grejerna du har skrivit någonstans på din blogg, att Elisabeth var då student med deltidsarbete på bank. Jag visste inte att du hade jobbat på bank.
Nej.
Så här, jag blev ju nyfiken. Varför tog du inte jobb på bank sen?
Ja men okej, okay. Helt ärligt, jag tyckte det var ganska stelt och kände så här att jag är ju rätt så framåt och entreprenöriell och liksom ja. Vill att det ska hända grejer. Så att jag kände bara att nej, och så tyckte jag det var lite så dåligt betalt och var lite så här. Ja.
För det där är också roligt, nej, för folk tror så här, bara man jobbar på bank så, ja. Det, så kan man pengar. Jag är tvärtom så här, hade man kunnat om pengar så hade man inte jobbat på bank. Men jag behöver inte göra mig ovän med alla våra banklyssnare. Det är naturligtvis, finns det undantag. Mm.
Men nu jobbar du på ett annat ställe.
Nu jobbar du på E.ON.
Ja, precis.
Liksom. Och det är också så här skitviktigt, för vi hade ju förra avsnittet med Monica. Ja. Och så här, ja men du vet så här, IT-konsult, för du jobbar ju också som projektledare.
Ja, liksom, agil projektledare får vi säga. Scrum Master, om man ska vara väldigt korrekt. Men ja. Det är bara IT-folk som känner till den termen, har jag förstått.
Så ja, men exakt.
Men inom IT, ja.
Ja. Men det är inte så att du har egen IT-konsultfirma som Monica som omsätter massa tusen, utan du jobbar ju liksom på E.ON som anställd.
Ja.
Så det kommer vi också till liksom sen. Men då stod det så här, Elisabeth var då student med deltidsarbete på bank. Och då är det inte att du skriver om dig själv i tredje person. Utan
nej,
detta,
jag var lite så här, jag bara, det här jag måste vara något
artikel. Nej, detta kommer från Expressen.
Från
Expressen eller Aftonbladet. Fan vad skönt, bara skriva om sig själv i tredje person.
Det måste
person.
Vissa göra när de skriver på sin hemsida eller...
Ja.
Så. Jag kanske ska testa det.
Ja, nej.
För jag känner samma sak.
Men, vad stod det nu i Expressen?
Jo, men då stod det så här, med ungefär 13 000 kronor i månaden att leva på. När hon sedan började arbeta heltid behöll hon samma utgifter och satte allt överskott i investeringar.
Mm.
Och detta tror jag är en sån här nyckelgrej. Mm. Alltså så här att folk tror ibland att nej, det är liksom så här hög avkastning eller så. Nej, det är mycket viktigt att liksom skapa det där överskottet i sin, i sin ekonomi och sätta dem i arbete.
Mm.
Sen, vad tänker du själv? För du får ju också mycket frågor från dina läsare och sånt.
Nej, men absolut. Nej, men det är ju liksom att, jag brukar säga legobitar. Att få så många extra legobitar som möjligt som du kan sätta i arbete så du kan bygga coolare legoslott och sånt där.
Mm.
Och det börjar ju i den änden att man drar ner på utgifter som inte är viktiga för en, eller så började det för mig. Jag menar, jag hade 13 000 som student. Jag var typ den rikaste studenten som jag kände. Alltså, jag levde ju gött som student, så kan man väl säga. Men eftersom jag också upplevde att jag levde gött så var det inte heller så när jag började jobba. Jag tror jag hade en månad där jag bara så här, gick all in liksom. Ja, men man behöver det också.
Ja, det behöver man.
Men sen liksom gick tillbaka till att ja, men jag hade ju ett rätt så schysst liv liksom. Så att varför ska jag
av sparande varje månad
ja.
Och så? Mm.
Ja, varför skulle jag liksom göra av en massa pengar på saker som kanske inte är så viktiga för mig och bara liksom spendera dem på saker som alltså jag vet, folk kunde spendera 1000 lappar på en utekväll. Det gjorde aldrig jag. För att, dels för att jag inte är så glad för att dricka alkohol och hela den biten. Liksom. Så att för mig var det så här, en utekväll, ja det var inträdet och sen that's it. Liksom.
Mm.
Men du, vad gör dina legobitar för att liksom tjäna pengar? Vad gör nu? Hur sätter
var
du dem
mina
i arbete?
Ja.
För jag tänker att det är en viktig fråga också.
Ja. Och det har ju för mig varit en resa. Alltså det var ju inte så att jag bara, åh nu har jag gjort alla rätt. Utan Jag skrattade lite när jag lyssnade på er med Ratos. Så jag satte ju alla mina pengar i Ratos i princip. Alltså 2011.
Mm.
Det gick ju käpprätt. Alltså,
köpte
hade du ingen sån diversifiering?
Kom du också in på över 100 kronor aktien? Typ så här.
Jag tror jag köpte dem i 121 eller något. Alltså,
ja, det är fan,
det
är fan på
alltså,
toppen.
Det var verkligen på toppen. Och sen bara... Vrum. Och det var liksom min första så här, nu ska jag ta mod till, för att innan har det ju varit mycket så här, fonder och bara liksom så här, nu ska jag ta mod till mig. Och så har jag läst boken och så bara, all in.
Vilken bok var det då?
Det var Vägen till din första miljon av Tobias Hillfort.
Det är ganska mycket ironi i det där, Vägen till din första miljon gick rakt. Alltså jag vet inte om det där är någon sån där grej att folk inte berättar, men vår första miljon var ju också så här, det var en miljon back. Typ.
Så jag vet det är så underbart.
Ja, jag gjorde många misstag i början.
Ja.
Och ibland också.
Och, så att, i alla fall, så jag tänker också i mångt och mycket kan det ju också vara en tröst, tror jag, för de som börjar. Och detta är faktiskt, jag tror inte ens vi har haft detta, men detta är faktiskt ett samtal jag har haft med en kompis Charlie Söderberg. För att i början gjorde vi ju stendumma grejer, alltså saker som, om du vet, om Freja hade kommit så hade jag ju verkligen så här, okej, här tar det stopp.
Ja, vad var det för stendumma grejer? Du kan inte bara säga...
Nej, men alltså allt
man köper möjligt. Något som man inte köper, egentligen har kanske...
Ja, men enskilda investeringar, allt från, du vet, så här, mycket framför Bicon Media Lab under 90-talet till liksom våra investeringar i lägenhet i Turkiet och massa annat skit. Men det intressanta är, som Charlie sa så här, men Jan, om du inte hade gjort alla de grejerna så hade du ju inte haft den erfarenheten och till exempel varit sån fantast av indexfonder. För du kan ju prata om indexfonder, för du har ju typ testat allt annat. Jag har ju varit på alla de där skumma mötena på liksom en folkhögskola mitt i natten. Nej, men det finns, ja, men det finns ju, det finns ju mycket.
Det finns en anledning till att de ringer dig.
Ja, men liksom sådär.
Ja.
Och då menar jag, och på det sättet så kan man ju nästan se det som en stepping stone.
Mm.
Alltså att det var viktigt att förlora pengarna för att sen komma, att man inte hade varit där man är idag. Mm. Och då kan jag nästan börja liksom tänka att ja, men det är kanske viktigt att göra det, att kanske inte hindra då till exempel våra barn från att göra dem, eller när folk kommer, ah, men jag har lagt alla mina pengar i detta, bara för helvete ta en fondrobot. För att jag försöker liksom hjälpa folk en genväg, du behöver inte göra alla misstag, men de kommer ju aldrig känna samma trygghet i fondrobot. Nej. För de har ju inte varit på den andra skiten.
Nej.
Vad tänker du?
Nej, men jag har precis samma, alltså så mycket med liksom facit i hand som man absolut inte skulle ha gjort. Alltså köpa enskilda aktier i för stora portioner.
Ja.
Satsa på utdelningsaktier när börsen börjar gå ner. Och H&M typ behöver låna pengar för att kunna ge utdelning. Alltså lite sådana klassiker liksom. Så att nej, jag är också landad i att jag är tacksam för mina misstag. Men jag tror att, och det är också en sån grej jag håller på att jobba på nu, liksom, att skapa en kurs primärt för kvinnor. Om det, att liksom, jag tror att man behöver berätta om de här misstagen, men jag skulle kunna kanske hjälpa andra att inte behöva göra alla de där misstagen.
Mm.
Om man inte är så intresserad. För många är ju inte så intresserade, men tror att man behöver kunna sådär supermycket och vara jätteinsatt och man ska läsa på. Och så säger forskningen tvärtom, liksom, att...
Ja, och på vissa kan det kosta väldigt mycket att göra misstag, att man typ aldrig kommer tillbaka.
Ja, för det är det, liksom,
det,
är det
ska gasta. Man ju ändå, man måste studsa tillbaka och känna att man är stöd kanske.
Exakt.
På något vis.
Vi har ju pratat ganska mycket om att du är duktig på att liksom ha koll på pengarna, på medveten konsumtion, hålla kostnaderna låga, liksom förhandla med bank och annat. Mm. Men sen vet jag ju att ni har ju lagt ganska mycket tid på dessutom så här tjäna mer pengar.
Mm.
Och jag tyckte det var ju rätt roligt, du skrev någon artikel som att du hade sett någon Facebook-uppdatering. Nu vet du inte vad som kommer.
Nej, nu blir jag så här, oh my god.
Nej, men att du hade sett någon uppdatering på Facebook från någon gammal bekant som var så här, skuldsatta for life, äntligen husägare.
Ja.
Kan du inte berätta? Liksom...
Det var en riktig rubrik det.
Ja, och jag kommer ihåg att jag fick sån ångest. Det roliga var att hon hörde av sig sen, för hon kände igen sig.
Det är så.
Hon bara, var det jag? Jag bara, ja. Nej, men jag fick verkligen, och det här var ju innan vi hade köpt hus och så, jag bara kände, gud, åh, vad obehaglig känsla att känna liksom skuldsatt for life. Och jag har ju alltid tänkt att så vill jag aldrig ha det. Alltså, det för mig blir en sån här begränsning i mitt huvud som bara skapar ångest och ofrihet.
Mm.
Så, ja, det låter fruktansvärt.
Ja, jag tyckte det lät, alltså för mig var det så här, alltså verkligen jobbig känsla och jag vill aldrig hamna i den liksom.
Mm. Mm. Och för att sen köpte ni ju hus.
Ja.
Och sen gjorde ju ni det lite annorlunda än de flesta andra. Så ja. Kan du inte berätta lite om ert husprojekt?
Jag har ett husprojekt. Jag har 3,5 år långa letande efter huset. Som
ja,
nu
och
bor
som
i.
Dessutom sen gjorde ett är ekonomiskt fria.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte berätta inte för att ett dem. Hus gör. Nej, men alltså så här. Jag tänkte väl ganska länge, men den största utgiften vi hade i vår ekonomi var vårt boende.
Mm. Då bodde ni bostadsrätt i
Malmö. Då bodde vi i bostadsrätt, ja. Mm. Och jag tänkte liksom, okej, men hur ska vi minska den här utgiften? Men jag vill ju ändå bo i ett hus.
Mm.
Och då hade inte tanken landat i mig så mycket, utan det var faktiskt när jag hemnättade. Det är ingenting jag ägnar mig så mycket åt, men jag gjorde det då. Hamnade på ett fantastiskt objekt faktiskt i Falsterbo. Som var så här, det var 3 fastigheter på en, alltså en fastighet fast 3 byggnader, säger man väl. Ja, nej, okay. 3 byggnader, 3 hus.
Okay.
Och jag bara så här, shit, wow. Här skulle man kunna då bo här och hyra ut de andra och ha typ en yogastudio eller meditationsstudio i det tredje liksom. Och då började den tanken väckas och jag började räkna. Och det slutade med då för att jag lämnade in ett, jag tror att det var ett 30-sidigt dokument till vår bankman. Han ville inte vara vår bankman sen, ska jag tillägga. där jag var så här, men är ni helt dumma i huvudet som inte ser att ni att det är mycket, alltså mycket mindre risk för er att låna ut pengar
för
till
de
vill, oss.
För de vill inte låna
nej,
ut pengar.
Nej, de vill inte låna ut pengar.
Och okay. Jag är så här, vad kostade det
I
då?
Don't take no for an answer. Ja. Just, du känner igen dig.
Ja.
De skulle ha 6,9 miljoner för det huset.
Ja.
Och då var jag så här, men titta på de här graferna. Alltså jag hade gjort grafer och visualiserat och liksom dratt ut det på en 50-årsperiod tror jag. Ja. Där liksom huset var liksom så här, det skulle bara generera och lägenheten blev bara dyrare och dyrare och dyrare. Så att till slut så fick de ju med sig, så vi fick ju lånelöfte.
Okay.
Men vi tyckte att det var ett för stort steg att ta för att vi... Dels ville vi inte vara bilbundna, vi gillar ju inte att köra bil, någon av oss.
Ja.
Varav att vi inte äger någon bil heller.
Ja.
Och sen tyckte vi att vi har ju alla våra vänner i stan. Det känns lite jobbigt att närmsta busshållplats då är 4 kilometer bort. Det funkar inte riktigt med vår livsstil. Så att det var lite så, jättebra objekt, men...
Mm.
Mm. Men det väckte ju tanken.
Mm.
Och sen började jag leta när vi väl hade bestämt oss för att nu ska vi... flytta till hus. Och det tog 3,5 år innan
det... skulle
det
vara något liknande
ja, men en liknande setup. Liksom. Någon form av där vi kunde ha en uthyrning. Alltså där vi kunde hyra ut en lägenhet eller en stuga på tomten. Eller någon form av liksom så här, 2-familjshus.
Ja.
Och det tog 3,5 år. Sen när objektet dök upp, då hade vi tittat på rätt mycket. Och vi visste vad vi ville ha och vad vi inte ville ha. Och då var det bara så här...
Och ni hade räknat på affären. Och...
Oh ja. Mm.
Vi var liksom omklädda till matchen.
Vi var väldigt ombytta till matchen.
Ja.
Så det var bara liksom ringa mäklaren, hej, vi vill gärna komma på förhandsvisning. Och sen var det tjuff, tjuff, tjuff. Och ja,
klart.
Mm. Ja. Coolt. Och nu har ni liksom ett hus här, inte långt från oss.
Precis.
I Rosenvång.
Ja.
Och då är det ett radhus.
Eller? Det är ett radhus på Hörna. Ja. Och som består av 2 lägenheter skulle man kunna säga. Och sen så hyr vi ut ovanvåningen då till vår fantastiska hyresgäst. Och sen bor vi på 1:a plan som vi också ska bygga ut lite. Och även hela källaren, för vi har inrett hela källaren.
Mm.
Så Björn har ju sin musikstudio och jag har min både massagestudio, mitt kontor och allt sådär liksom. Så att,
och kan man säga att då har ni liksom typ plus minus noll?
Nej. Plus, mycket plus.
Ja. Nej, men alltså, för detta måste jag också säga, detta är ju jävligt smart. För dessutom är det ju så att ni hyr ju ut huset sen på sommaren på Airbnb.
Exakt,
ja.
Bland annat. Och sen så är det ju också så att Björn har ju företag och jag har företag och våra företag får ju hyra sina platser i vårt hus av oss. Så snälla är vi. Så att jag menar,
ja, man
det är
har
ju...
liksom sitt kontor.
Exakt, ja. Så vi har ju hyresintäkter på, ja men det är ju, vi ligger över 300 000 på hyresintäkter. Ja. Och sen ska det skattas naturligtvis.
Ja.
Men jag räknade på 18 000 tror jag, vi drar in om vi snittar det liksom över året. Och sen är det mer på sommaren för att vi Airbnb är. Och,
ja. För där har ju ni också gjort sådana här smarta grejer. För du vet ju också att när ni renoverade eller inredde så var det så här, nej men ni köpte grejer på, eller hittade grejer på Blocket eller saker som skänkts bort. Och sen hade ni dessutom att ni inredde, så var det så att ni har två kylskåp.
Jo.
Och det var också så här, va? Två kylskåp? Och så var det så här,
det ena är Airbnb-kylskåp.
Det ena är ett Airbnb-kylskåp.
Ja, för sommaren åtminstone.
Ja,
ja nej, men jag börjar så här tänka och leta möbler. Alla möbler som vi har köpt i princip är begagnade från Blocket och Marketplace. Det är ju fantastiskt, man hittar ju hur mycket bra grejer som helst. Och då är liksom ett krav på de möblerna jag köper att de ska vara låsbara.
Mm.
Och det finns ganska många sådana möbler. För att det ska vara enkelt att bara låsa in våra privata grejer och ta en nyckel och ha alla nycklar samlade in.
Men hur då menar du låsbara
möbler? Tänk en sekretär som har en nyckel.
Ja, ja, då kan man låsa in.
Och så har den låda och varje låda har ett nyckellås. Sådana möbler har jag liksom fyndat och fyllt vårt hus med. Så i princip alla möbler vi har är låsbara.
Sjukt bra organisation för system för nycklar.
Ja. Men man hittar sina vägar.
Ja.
Och sen så när vi då renoverade köket så var vi först i tanke, för vi ville ju ha, vi hade ju ett pyttelitet kök när vi flyttade in i huset, så det var ju liksom en sån grej som vi var tvungna till att åtgärda för att vi också ville ha ett extra sovrum. Så när vi flyttade köket så ville vi ha hel kyl och hel frys, för vi hade ju bara haft en liten kyl och en liten frys, så det blev lite tajt. Men så istället för att ha en kyl och en frys så sa jag, men vänta nu här, det är ju rätt så skönt att slippa hålla på och springa ner till kylen i källaren och tömma och städa och ditta och datta varje gång vi ska hyra ut. Ibland är det bara en helg och vi sticker iväg till sommarstugan. Nej, men låt oss då göra en kyl och så kan vi tömma den och städa den och den är fin. Och så är den till hyresgästerna liksom. Så då har de den och så har vi kvar lite så.
Har ni lås på er egen kyl?
Nej, det har vi inte. Så långt har vi inte gått. Nej, så långt har vi inte gått, Karu. Då känner jag så här, där går min gräns.
Jag tycker också det hade varit lite väl.
Där går min gräns.
Ja.
Vinflaskorna är inlåsta, men kylen, vill de ha lite tomatpaste eller... vad är det mer man har?
Ja, mjölk till kaffet, det är sånt klassiker.
Då får de ta det. Tar. Jag bjuder på det.
Ja. Nej, men jag tycker att det där är så himla smart.
Mm.
För att, liksom så här, att det går att göra smarta grejer på den här liksom, vägen till ekonomisk frihet. Att, liksom så här, och precis som du säger... liksom,
många små smarta grejer.
Nej, men jag tänker så att boendet är ju den största kostnaden för de flesta. Och sen kommer ju bil nummer två.
Mm.
Så att det är ju inte så jäkla konstigt liksom när du sen säger så här, nej men vi har låga kostnader. För det var ju också så här, ja, vi lägger ju ganska mycket pengar på bil, särskilt nu när vi har köpt ny bil. Yep.
Fin, by the way, jag såg den.
Tack. Nej, men att det gäller ibland, återigen, prioritera. Och sen, och sen kör ju ni mycket sån här, typ, vad, inte Go More, men någon
Green
sån här
mobility. Ja, det är ju fantastiskt.
Man kan jag varmt rekommendera. Man kör,
för det känns ju som att ni har ju gått mycket med... Jag vet inte, jag är inte så mycket äldre än dig, men där känns det som att du har liksom anammat hela delningsekonomi.
Ja, jag älskar delningsekonomi. Alltså, I love it. Och det var ju väldigt tacksamt. Vi visste ju inte när vi flyttade till stan just det här med bil. Och vi har tänkt så här, ja, men vi kan låna våra föräldrar om vi behöver. Eller, vi hyrde faktiskt en bil i somras i 6 veckor. Det var jätteskönt eftersom vi åker rätt mycket och nu har vi katterna och de behövde lämnas hos kattvakt och sådär. Men just när vi fick reda på det här med Green Mobility, för de etablerade sig bara för 1,5 år sedan. Men också att kunna ha tillgång till en bil utan att betala för den. Alltså du betalar när du använder den.
Mm.
Alltså för mig är det är så briljant. Och det är aldrig typ mer än 10 minuters gångväg till en bil. Och sen så kan jag ju lämna den utanför huset. Och sen bara ta någon annan när de behöver den.
Mm.
Bilen står ju ändå 90% av tiden.
Ja.
Så hyr vi istället ut parkeringsplatserna. Så att vi har ju då parkeringsplatser som vi hyr ut.
Också. Ja.
Vi har 2 parkeringsplatser stora. Så att då, och folk som
på allvar?
Alltså, allvar, ja.
Alltså, för ni bor ändå i så här, det är inte som ni bor liksom, okej, okay, bor centralt, men det är inte så här centralt bredvid kontor. Det är ändå ett villaområde.
Ja, det är ett villaområde. Och,
men vem parkerar sin bil där?
Jo, men tänk så här. Du bor i kanske Slottsstaden.
Ja.
Och överallt har de infört boendeparkering. Vilket innebär att det är ganska dyrt att parkera. Plus att du måste flytta din bil inom 24 timmar. Därför att annars får de p-bot. Och de är ganska snabba nu på att...
Alltså.
Ja, de är snabba.
Och så använder du din bil på helgen. Varför vill du ha den då parkerad där när du betalar lägre pris hos mig? Du får en fin cykeltur och så kan du liksom ha den där och vara trygg med att den kommer aldrig få en p-bot. Den kommer aldrig vara felparkerad. Så att det är faktiskt, jag får många svar på mina parkeringsannonser, kan jag säga.
Vi hade också kunnat göra det här. Alltså, men det är bara mig, det att vi har parkeringsplats, vad ska man säga, serie.
Då är det lite svårare.
Alltså, vi har dem bredvid varandra. Ja.
Alltså vi kan ju bara asfaltera gräsmattan.
Vi fick en ny business-idé här.
Vi kan asfaltera alltså, gräsmattan.
Jag skulle säga att det är inte det vi tjänar mest pengar på. Ja. Men det är liksom det. Många bäckar små. Ja. Men det är liksom 600 spänn extra i månaden.
Många bäckar små tycker vi också.
Men det är ju det som jag tycker är så himla coolt, liksom, som vi pratade om innan, att det är ju så här, många bäckar små, att det är liksom, ja men vi hyr ut en del av huset, vi hyr ut liksom parkeringsplatserna, vi hyr ut det på Airbnb, vi håller kostnaderna låga, och då har ni liksom inte maxat liksom inkomsterna heller på det att Björn till exempel skulle jobba heltid som eller ambulerande läkare.
Nej, precis.
Och sånt, så att, och då sa ju du också så här, ja men det är många som har det, så som vi, som inte, som kanske tjänar till och med mer vad vi gör, men som kanske liksom inte har tänkt så här med utgifterna, och då blir det inte så himla mycket över trots att man har bra löner på kanske 40 000 eller 45 000 i månaden. Men nej, det tycker jag är jättekul. Har du några fler sådana här trick som folk inte
säkert
Jag vet att du är om det kring dig. Du hade så här också att fick huset omvärderat trots att det inte hade gått 5 år.
Exakt, och det fick jag igenom.
Och var omvärderar man huset?
På banken.
På banken, ja. Eller man får ju gå via en mäklare då som måste skriva ett bankintyg. Och det var ju inte självklart. Där gjorde jag ytterligare en sån här 25-sidig Excel- eller PowerPoint som jag levererade till banken.
Hur funkar det? För jag har liksom lite gett upp och jag är så här, nej men den jag pratar med kommer ändå inte fatta. Så att jag är så här, vad vill du höra?
Ja,
och sen är jag så här, okej, här får du det du vill.
Ja.
Liksom.
Ja. Och det var väl lite så jag gjorde också. Jag tänkte så här, det här kommer nog inte gå. Men jag är lite envis och jag gillar inte att få ett nej. Mm. Så att jag... Dels så tog vi in en mäklare som värderade upp huset ganska så mycket mer än vad vi hade köpt det för. Och vi har ju gjort mycket. Alltså vi har ju liksom bytt tak, vi har bytt alla fönster inklusive källaren. Flyttat ett kök, vi har fått ett extra sovrum, vi har byggt trädäck. Alltså många grejer.
Ja.
Och då behövs det ju att det ska vara en värdeförhöjande åtgärd. Och vad är det? Ja, det finns liksom ingen så här, detta är en värdeförhöjande åtgärd. Det enda det finns är att det är inte en renovering av ett badrum och eller ett kök.
Ja.
Och sen är det liksom så här, ja.
Ja, sen är det liksom en överenskommelse.
Ja, efter att jag hade liksom mejlat banken ett par gånger så kom vi ändå fram till att de behövde det här intyget från mäklaren. För jag var lite så, kan inte liksom ge en indikation på vart åt det lutar? För jag vill inte betala de här pengarna om vi inte har möjlighet ens att få ett ja. Och så sa ju banken, fast vi måste ändå ha det. Jag bara, okej, vi provar. Och det gick igenom. Så att, vi
och varför vill man ha en...
För då slipper,
vänta lite här nu. Låt Elisabeth svara varför man vill ha en omvärdering av sitt hus.
Ja, men i vårt fall så handlar det om att vi vill komma ner i amorteringsgrad.
Ja.
För vi har legat på 2%, vilket ändå är rätt mycket. Det är nästan 10 000 för oss i månaden. Och då kommer vi ner på halva den. Det är ju en utgift fast det är ett sparande. Så att jag vet inte riktigt hur jag ser ju det som en sparande. Men det är fortfarande pengar som måste ut varje månad. Och då tänker jag att då kan vi ju samla de pengarna istället, det blir 60 000 extra om året och faktiskt använda dem till investeringar.
Yeah.
Och då får vi ut mer av dem, för att så låg som bordräntan är idag så är det liksom, ja. Och plus att jag vill låna mer pengar, men det skrev jag att medlen ligger och se hur de reagerar.
Och resten kan vi få låna mer pengar.
Ja.
Det var lite så. Bara,
Ja, men det där är lite roligt, för att det där har ju inte ens jag liksom såhär, jag pallar inte.
Nej.
Så att vi ska göra det nu i november.
Ja, en omvärdering. Nu är det snart 5 år.
Ja, för oss är det första november. Ja, det är 2 veckor.
Så
shit,
där.
Vad fort det går.
Ja, det är bisarrt. Ja, men vi hade ju bara bott i huset i 2 år, eller ja, precis, exakt 2 år nu i princip. Så att det går att göra.
Ja, ja men det jag älskar med dig där, Elisabeth, det är de här många små steg.
Ja.
Att verkligen vara så här, nej men här är en möjlighet, här kan man göra det.
Mm.
Här liksom, jag vet ju också att du har löneförhandlat på jobbet och liksom fått liksom, nej men var lite om sig kring sig i alla områden och många små
grejer. Och tro att man kan påverka och inte tänka så. Men
ja,
nej,
och våga att inte ta ett nej.
Ja.
Att vara så här, nej men fan, detta är ju liksom att detta är viktigt. Jag tänker ibland att, jag vet inte om det var Tony Robbins, amerikansk coach, som sa så här metafor att typ Gud sitter med liksom en sockerbit och så är det en massa myror och så håller han sockerbiten och så sträcker sig myran och så tar man undan sockerbiten. Och sen så tar man dit den igen, myran sträcker sig och tar man undan den. till slut blir den leken ganska tråkig. Ja. Och det blir så här är sockerbiten, ja. Gå iväg med dig. Så att det gäller att vara...
Man orkar inte liksom...
Nej.
Liksom hålla,
och, man orkar inte vara den som säger nej hela tiden heller.
Tror nej, jag tror det också. Nej.
Man vill ju ändå hjälpa den som vill
något. Ja. Och så gjorde ju vi länge också på banken. Alltså vi bytte ju bankkön 8 gånger på samma bank. Så vi bytte ju inte bank utan var så här, nej men jag pallar inte byta bank utan jag får bara ha någon annan. Och till slut så hittar man ju dem och då blir det ju också liksom, livet blir ju enklare. På det där. Men jag tänker, det sista som vi ska prata om, det var ju det som faktiskt fångade liksom mitt, fan, det är klart, varför har vi inte bjudit in Elisabeth tidigare? Och det var ju den här artikeln, så här, blev dollarmiljonär och liksom det blev lite tumt. Och om jag läser från Aftonbladet artikeln, så var det så här, den första miljonen nådde Elisabeth 1 år och 4 månader efter sin 30:e födelsedag. Det var lite surt.
Vi hade ju satt 30 som mål. Det var klart att det är surt.
Men sen skrev det också här, samma dag som Elisabeth nådde målet satte hon upp ett nytt. Excel-filen där hon följde upp sin ekonomi döpte hon om till nästa mål, 2 miljoner till frihetsmaskinen. Och sen så var det så här, men på whiteboard-tavlan hemma i radhuset där hon bor med sin man och deras 2 katter skrev hon dollarmiljonär innan december 2025. När var detta?
Det satte jag upp, nu måste jag tänka, när köpte jag min whiteboard? Om det kan ha varit lite mer än ett år sedan.
Okej, okay. Ja. Så, och i våras stod det klart att paret skulle nå sin första dollarmiljon redan i år, 8 år tidigare än beräknat. Och nu kommer det spännande. Det var lite som att luften gick ur. Målet hade varit som en stor ledstjärna genom i stort sett hela mitt vuxna liv. Känslan hon fick när hon blev mångmiljonär beskriver hon istället som att livsgnistan släcktes. Och sen, ja men om vi börjar där.
Jag tänkte så här, jag fick inte ihop matten. Men det
nej,
är för
inte
att,
jag heller.
Nej, precis. Och det är för att jag har haft en Excel-fil som jag har följt upp. Och i den så skulle det vara om 8 år. Ja. Men däremot så är jag så här, jag vill ju sikta mot stjärnorna. Så jag pressar det lite. Och därför så skiljer det sig då från det här uträknade målet mot då vad jag sätter som mål.
Det var generöst, jag hade skilt på journalisten. Ja, men berätta, och sen, för det du skrev också, för du skrev ju detta jättefint, både på din blogg och på, liksom på Instagram, att du skrev så här, jag har en fantastisk man som jag älskar över allt annat och han älskar mig villkorslöst. Vi har fantastiska familjer som ställer upp i vått och torrt. Vi bor i drömhuset, vi odlar vår egen mat, har dessutom utökat familjen med 2 små ljuvligt bedårande pälsbollar, förlåt. Jag borde, inom situationstänk, med allt detta i bagaget, känna glädje, eufori, tacksamhet. Ändå har jag mest känt meningslöshet och tumhet. Och med detta kom också skammen över att må dåligt när allt egentligen är så fantastiskt bra. Det inte finns något överhuvudtaget må dåligt för.
Mm.
Berätta.
Mm. Nej, men jag hade liksom en, så jag tilläggas också, en ganska tuff vår. Jag jobbade mycket och vi höll på med renoveringar i huset. Plötsligt så gav min morfar bort. Liksom väldigt, alltså klart han var gammal och så, men det var verkligen från en dag till en annan. Så väldigt så chockerande. Och mitt i allt det här så hade jag liksom, ja men, jag loggade in på våra konton. Pengarna ökade i princip liksom varje månad jag gjorde bokslut. Och det var... Det hände liksom ingenting inom mig, utan jag fortfarande bara tittade på de där siffrorna och bara tänkte, jag borde vara glad och jag har det jättebra, men jag mår inte så bra. Och det i sig kanske inte var så konstigt, just för att jag var väl, höll på att bli utbränd och igen.
Ja, och hade det egentligen med pengarna att göra just där?
Nej,
och då kanske.
Det här, men å andra sidan så tänker man ju kanske ändå att om man når ett mål som man har strävat efter ganska länge, att någonting ska hända, någon form av liksom glädje, eufori eller någonting. Men det var bara liksom, det var bara helt blankt här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och då kommer ju de här känslorna av skam, liksom, att man bara, shit, alltså, det här är ju världens största ilandsproblem. Men och också att jag hade, alltså ingenting kändes meningsfullt. Det var verkligen så här, jag borde skriva bloggartiklar, jag borde göra detta och detta och tusen saker liksom. Men det fanns ingenting här inne som kunde motivera mig.
Alltså, förlåt mig nu, Elisabeth, men du jobbade mycket, din släkting hade gått bort. Alltså för mig låter det ju som att du var liksom, alltså, man har ju bara så mycket energi.
Absolut. Och jag säger att det är ju en del av det liksom. Jag hade bara kanske förväntat mig när vi skulle nå det här målet.
Att det skulle bara hända någonting.
Att det skulle kännas mer. Men, ja. Men det är ju så, alltså, det var ju inget annat i livet som hade förändrats. Alltså, det är ju bara siffror på en skärm. Alltså,
ja, precis. Ja.
Det är ju så surrealistiskt på något sätt.
Jag tycker att detta är ju fascinerande. För jag tänker ju, jag hamnar ju där också. Hamnade där för ett par år sedan. Precis bara så här, ja, nu har jag tjänat massor av pengar. Och nu då? Ja. Liksom, och jag är ju nästan så här, ja, då kan man bocka av det. Det var ju skönt att det var färdigt.
Ja, precis, check på det.
Nej, men det är lite så, jag tänkte på det nu när jag fyllde 40, att jag vet att det är många som så här på nätet, miljonär eller ekonomiskt fri innan 40. Mm. Och så var jag så här, den ribban klarar man ju.
Mm.
Men det var inte så här, utan det var väl liksom så här, jag vill inte säga att det var väntat. Titta, nu sitter här Caroline skruvar på sig.
Nej, jag...
Jag säger nu vad du tänker.
Men vi har ju pratat om det innan, att pengar är ju ett medel.
Ja, men pengar, precis, pengar är ju bara en förstärkare. Att... Det är ju inte en lösning.
Nej. Jag tänker att vi har massa annat i det mänskliga livet som ger mening. Och det är inte bara resurser, liksom.
Nej.
Det är härligt.
Jag tror för stenåldersmänniskan var det säkert jätteskönt att se alla resurser inför vintern. Liksom.
Mm.
Men om man hade varit själv då så hade det ju inte varit så jävla kul. Man vill ju inte sitta där med sina resurser själv inför vintern.
Nej.
Man vill ju dela det med någon annan. Liksom. Mm. Så tänker jag.
Mm.
För att relationer är viktigt för mig.
Mm.
Alltså det, och det är... Jag vet inte hur viktig relationen är för dig, det kan jag ju inte svara på.
Mm.
Men jag tror för de flesta så vill man ju ändå kunna dela sina resurser eller liksom sin tid med andra människor. Att det är det som gör att det känns meningsfullt.
Mm.
Men jag tror, vad tänker du, Elisabeth?
För det jag upplevde att jag hamnade mycket i var, men vad ska jag göra nu? Alltså vad ska jag göra med min tid och mitt liv nu? För det var lite som du var inne på, nu har jag satt check på det här. Ska jag höja ribban? Och det känns också så här totalt meningslöst.
Eller hur? För då kan man säga så här, jag ska ha 10% mer nästa år. Ja. Ja, det kan man göra, men varför då?
Ja, men exakt. Det blir så här, det kommer ju ändå hända. Alltså lite så.
Ja.
Men är det för litet mål man sätter då?
Nej, det
kommer ändå hända.
Det var ingenting som kittlade här inne. Alltså jag kände verkligen så här, det finns ingenting som känns kul. Alltså vad jag än hade för tanke om att jag skulle göra med mitt liv, alltifrån att bara hålla på och odla i trädgården till att typ bli kattämjare eller whatever, så kändes det inte. Det kändes inte på något sätt värdeskapande eller engagerande eller roligt.
Men är du glad för detta nu?
För vad?
För den tomhetskänslan.
Jaha, nej men nu, alltså, och det var ju det som hände, att sen fick jag ju låta den här tomhetskänslan vara. Jag fick acceptera att den är där. Nu var den där mycket längre än vad jag upplevde att den brukar vara hos mig. Och det var 8 månader gick jag runt med den här, minst. Det var säkert även lite i slutet av förra året.
Mm.
Men det som jag landade i sen, det var när mina tankar började formas om att, ja men vänta nu här, jag har ju gjort det här, jag kan ju hjälpa andra att göra detta. Men så har jag liksom inte fattat på vilket sätt.
Nej.
Och sen är det där med universum och saker landar i ens knä och hela den biten. Dels var det samtalet från Niklas som liksom kunde göra att jag kunde erbjuda den typen av investeringar som har hjälpt oss jättemycket till mitt nätverk. Vilket är fantastiskt. Men sen också att skapa den här kursen för kvinnor. Där jag har varit så här totalt villrådig med, men hur ska jag göra det? Och jag vill inte åka runt i hela Sverige och hålla utbildningar. Och jag vill inte, alltså för att jag är väldigt så driven av lust och passion och vilja. Och om inte jag har det så kan inte jag ge mitt allt. Och det känns liksom, då tappar jag energi och så är jag rädd för att bli utbränd igen och hela den här biten. Liksom. Men hur ska jag då göra detta så att det passar mig och att jag fortfarande kan ge det jag vill och leverera ett värde? Och det, när det landade i mig hur jag skulle göra det genom att ha en digital kurs som kanske kommer gå en gång om året, max 2, så var det så här, ja men så kan man ju göra. Och då bara så,
och vad var kling, det för någonting kling, då kling. Egentligen? Var det inte att du kände att det blev meningsfullt att hjälpa andra människor? För det vet jag att du också upplever, Jan. Att det är meningsfullt för dig att få hjälpa.
Ja, men jag tror att det där är ju högre, eller liksom det sista steget i Maslows behovstrappa. Liksom självförverkligande, ge bort till nästa generation, ge bort till andra.
Mm.
Vilket absolut, alltså vi hade ju det på Fika Tillsammans häromdagen, så fick jag frågan så här, men du vet, om du fick ett bud på Rika Tillsammans, skulle du sålt det då? Och jag var så här, nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror inte det. Men jag tycker, jag håller med att det är klurigt att man liksom i alla år har längtat efter att inte vara begränsad.
Exakt.
Att ha liksom valfriheten, och sen plötsligt sitter man där med valfriheten, ja. Och så blir det nästan svårt att välja, för att innan var ju riktningen mycket, mycket enklare, ja. För då fanns det ju bara en riktning för valfrihet.
Ja, och det är ju jättefant att ha en riktning, absolut.
Och det är ju en anledning till att jag också har valt att vara kvar på mitt jobb. Nu har jag förvisso ett väldigt roligt jobb, som är väldigt tacksamt liksom. Ja. Men jag har ju varit så här, men om jag slutar jobba, vad ska jag göra då? Vad känns kul? Vad känns meningsfullt att göra då? Och jag har inte landat i den tanken förrän jag började fundera på det här. Så nu sitter jag väl i en lite sån dividerad situation. Men jag tänker att det utkristalliserar sig och saker och ting blir som de ska bli.
Mm. Vad säger Björn då? Eftersom jag upplever ändå att ni två är lite lika så. Och Björn och jag är lite lika.
Ni är väldigt lika. Jag och Jan är väldigt lika.
Ja. Ja. Nej, men så man gifter sig oftast med någon eller blir tillsammans med någon som man liksom känner så att det är någonting som drar.
Mm.
För att du är ju så annorlunda från hur jag är. Liksom att man kan lära sig något från varandra. Eller det är spännande liksom.
Mm.
Vad säger Björn om det hela?
Ja, men där kan jag, alltså vi pratar ju mycket om det här. Och där kan jag ju vara jätteavundsjuk på Björn. Att han har sin passion så tydligt utkristalliserat. Liksom. Alltså det är liksom musiken. Han älskar att göra musik. Skriva låtar, spela instrument, sjunga. Göra musikvideos, alltså hela kittet.
Mm.
Och det är ju det han gör på sin, liksom, han har ju sig vänt på det nu, att han jobbar som läkare på sin fritid och är musiker
på sin arbetstid.
Exakt. Ja. Sen att det är tvärtom i intjänings, det behöver vi inte diskutera. Man väljer ju själv om man vill ha titel, tänker jag.
Ja, visst.
Fan vad skönt att han har som musiker. Och sen är min Batman-karriär, jag är läkare ibland också.
Ibland, ja. Det är liksom, det kommer alltid så här sist.
Ja.
Nej, men, och det har jag varit avundsjuk, för jag har inte känt någon sån. Ja, visst, jag har min blogg, och men jag skulle inte vilja sitta och skriva bloggartiklar dagarna ända. Jag har inte varit så sugen på att starta en podd. Och liksom, jag har väl tänkt på att jag borde hålla föreläsningar. Här ska man resa runt. Jag är inte så sugen på. Jag är ju hemmakatt. Liksom. Och liksom, här, vad känns meningsfullt? För jag tror ändå att även om visst man vill hjälpa andra, så handlar det ju också om att är det inte meningsfullt för mig, så kommer jag ändå inte kunna hjälpa någon annan.
Nej.
Utan det måste liksom resonera i mig. Och där, det är egentligen bara 1,5 månad sedan det har landat i mig.
Mm.
Jag känner så här. här har vi liksom någonting som jag verkligen känner, oh, nu kittlar det i magen.
Ja. Men jag tänker så här, Elisabeth, är det något nytt spel då? Eller något nytt, liksom så här, du har utbildningarna, utbildningarna du ska göra.
Ja. Alltså ett, 90 pipen menar du?
Ja, eller ja, något sånt här roligt.
Som kittlar i magen.
Nej, men det är primärt den här utbildningen som jag nu har påbörjat och börjat med djupintervjuer med mina liksom, ja, men dröm, kunder eller vad man vill kalla dem, för att ta reda på liksom. För jag kan ju ha en idé, men det kanske inte alls är vad de behöver.
Ja,
så att liksom ta reda på, men vad är det, alltså, för jag har något mål om att det ska vara liksom den bästa digitala kursen för att lägga grunden för ekonomisk frihet för kvinnor bara.
Vilka kvinnor som helst som egentligen vill skapa sig en ekonomisk
frihet. Alltså jag har ju försökt vara med i Vårruset. Så att,
man kan sitta där med Perus. Du pratar om drömkunden.
Ja men precis. Nej, men en sak som jag har i på vägen, för att jag då går ju en utbildning också för att lära mig hur jag ska göra en digital kurs. För det har jag ju aldrig gjort innan. Så då så tar jag hjälp av proffsen. Så jag har en fantastisk tjej i USA som jag just nu går den här kursen tillsammans med då, och massa andra personer. Och en viktig sak som för det jag har tänkt är ju kanske så här, men man får hjälpa alla. Men då är man tillbaka på det här, om du försöker hjälpa alla så hjälper du ingen.
Mm.
Och då har jag lite fått rannsaka mig själv, men vad kan jag göra störst skillnad? Och då har jag kommit underfull med att jag kan hjälpa dem som är lite i min egen situation. För jag har till exempel aldrig gått på bidrag, jag har aldrig varit arbetslös. Alltså, jag har väldigt svårt att sätta mig in i den typen av situation och veta hur jag ska bidra där. Däremot så känner jag att jag verkligen skulle kunna bidra till kvinnor som kanske är i karriären, man kanske har ett ganska bra jobb, man har det rätt så gött, man är lite fat and happy, men det har inte hänt så mycket på den ekonomiska fronten, man har lite stoppat huvudet i sanden, lite så här, borde men vet inte var jag ska börja, och kanske lite skäms för sin situation, även om jag inte tycker man ska göra det, men liksom, alltså, man är där, att man har liksom en känsla av att det här borde jag ha lite koll på. Där känner jag att jag kan bidra som mest. För det resonerar med mig också. Och jag tror att de kan identifiera sig med mig. Och jag kan identifiera mig med dem. Och då tror jag att det blir bättre. För att även om jag skulle kunna tänka mig, ja, men jag kan hjälpa alla. Men jag tror inte att jag är bäst lämpad för det. Utan då får jag hitta min nisch.
Det, som två så här frågor. Som vi alltid brukar ta så här i slutet. Vilket är det sämsta rådet du har sett så här
i finansiella sammanhang? Ja, men du måste ändå stött på en del.
Oh ja, gud ja. Var ska jag börja? Nej, men jag är väldigt, jag är inte så glad för de här forex-valuta, du får 1% per dag erbjudandena. För att jag kan inte ta det på allvar när man börjar räkna på det och liksom gör sin hemläxa, så inser man ju, men vänta nu här, du skulle alltså ha mer pengar än alla pengar som idag finns i hela världen om 10 år eller 20 eller vad det nu är. Det är inte rimligt.
Nej, alltså det är roligt.
Ja, du har aldrig sett dem där.
Ja,
men det är alltså något erbjudande att investera.
Ja, de dyker ju upp från tid till annan.
Ja.
De ringer ju också dessutom. Jag har ju hamnat på någon jävla lista i England så de ringer ju mig hela tiden.
Plus 45, då svarar inte jag.
Nej, jag är dålig. Men i alla fall nu i Sverige har de ju behövt skriva ut i reklamen så här, 86% av våra kunder förlorar pengar.
Det var liksom, ju ändå äntligen.
Alltså jag hade ju aldrig ens kunnat köpa en reklamkampanj om jag var tvungen, ska jag säga. 86% förlorar pengar på att göra detta, men jag tänker sälja detta i alla fall.
Ja, men det är alltså, väl lite som ett trisslotter då?
Ja,
men precis.
Men trisslotten är begränsad till 30 kronors förlust. Liksom, medan det är sjukt mycket. Är det något mer så här, du brukar höra så här dåliga råd?
Ja, men det är ju när folk vill pitcha enskilda aktier.
Ja.
Det känns ju också lite så här. Ja, visst, den kanske har liksom gått bra nu, men där är jag ju väldigt, där kopierar jag ju ditt recept. Alltså hur vet vi det?
Ja.
Att det ska gå bra imorgon.
Ja. Exakt.
Och det är roligt, och det kan vi göra för att vi har ju sett de där Ratos.
Och vi har gjort det.
Och vi har gjort
flera
det
gånger om.
Ja, men det precis.
H&M är ett annat exempel för mig.
Ja, men precis.
Så att, mycket så. Folk vill gärna vara duktiga, och jag förstår det. Men, ja. För mig har det varit viktigt att inse min egen begränsning i liksom, hur duktig jag kan vara.
Ja.
När andra människor har mycket mer information och tid och
ja.
Tycker till och med att det är kul att göra de här analyserna. Jag tycker det är dödstråkigt att läsa ja. En årsredovisning.
Ja, ja, ja. Alltså. Nej, men precis. Nu jag tänker så här, sist du sa också så här, ligga i hängmattan och läsa böcker.
Ja.
Vad skulle du tipsa om? Det behöver inte vara en ekonomibok.
Nej.
Om du fick tipsa om någon bok.
Oh, vilken ska jag ta? Man kommer ofta
du får ta flera.
Ja, men precis. Jag läste igår kväll ut en bok. Gud, jag kommer aldrig ihåg vad mina böcker heter, för jag bara digger inte dem. Hur man...
kan man heta, bli rik.
Nej, det heter det inte. Hur man skaffar vänner och behåller dem. Alltså väldigt så basic som jag fick...
Var det en skönlitterär bok eller instruktions... Vad ska man säga?
Det var nästan en självhjälpbok. Tydligen så är den här boken...
Men alltså, det är en sån klassiker.
Ja,
How to
exakt.
Win for Influence.
Exakt.
Jag vet precis.
Den är liksom från... från
det här är liksom... Carnegie som har skrivit den.
Så är det.
Ja. Så är det, ja. David or...
Dale.
Dale.
Tror jag, Dale Carnegie. Var den bra? Jag har faktiskt inte läst den.
Alltså, det var ju så här, det var en bra reminder. Ja. Och det kändes också bra att jag faktiskt har anammat några av de här grejerna utan att jag behövde ha läst boken. Men det, var en, det är ändå så. Ja, men det är bra att få bekräftat.
Vad blev du påminn om då?
Men just hur viktigt det är att se andra människor, att inte förminska dem. Återigen så här självinsikt. Alltså, vad som är basic för mig är inte nödvändigtvis basic för någon annan. Att komma in med insikten att jag kan ha fel. Jag har inte hela bilden. Och vara ödmjuk inför när andra människor, och man kanske även om man vet att de har fel, att också vara ödmjuk för att de sitter i samma sits som mig ibland och har inte hela bilden.
Ja, det är fint.
Ja, men jättebra påminnelser. Men alltså inget nytt och inget revolutionerande, men ändå liksom.
Ja.
Det var ju kul, för det var ju så här exempel från 1800- och 1900-talet.
Ja,
så det var ju så här,
Men det känns ju ändå som den är lite tidlös.
Ja. Den är tidlös.
Hur människor fungerar och vad de tycker om.
Ja.
Och vill bli behandlade.
Och han har ju gjort ett gediget arbete för att ta fram den här boken, för det är ju en prototyp av flera olika steg där han började hålla små föreläsningar som blev större föreläsningar som... Och så flera års erfarenhet. Så väldigt, jag skulle rekommendera den.
Du, stort tack Elisabeth för att du ville komma och hälsa på. Det var inte första gången.
Och dela med dig generöst.
Ja, och om saker som liksom man kanske inte alltid pratar om. Utan det ska ju vara, precis som du säger, lite så hetsigt och jag nådde det när jag var 30 och sen 35 och sen var det 40 och nu ska jag bli miljardär. Och
allt liksom, går så jävla bra, Instagram, yay!
Ja, men precis.
Ja, nej,
och sen
livet
är
det, inte ett Instagramflöde.
Nej, men verkligen. Och jag gillar ju, du är så autentisk med det där och sen gillar jag alla de här små tricken som du bara sa, ja, men det så hyr vi ut parkeringsplatsen framför villan. Jag tror att det är många som hade kunnat hyra ut sin parkeringsplats utanför villan som aldrig ens har tänkt tanken.
Ja.
Och sen handlar det inte bara om att ha tanken, utan sen handlar det dessutom om att ta steget och faktiskt göra det. Och där är ju du sjukt cool att du gör ju de här grejerna och väntar 3,5 år på att hitta rätt hus när de flesta av oss andra säger, nej, pallar inte, det gick inte hyra ut. Liksom. Så fantastiskt stort tack Elisabeth.
Tack för att jag fick komma.
Och vill man då följa dig så på rikakvinnor.se eller sök på Elisabeth Svensson i sociala medier och så har du de här Fearless Women.
Fearless Women på Facebook och Rika Kvinnor på hashtag Rika Kvinnor då på Instagram.
Ja, yep. Precis. Då ses vi där. Så detta blev lite ett behind the scenes. För detta är någonting vi började prata om när vi hade packat ihop. Så här kom ett litet liksom bonus. Och det började med, så här, med Elisabeth som var så här, Jan, detta är vad jag tror att du har missuppfattat kring FIRE. Så,
financially independent.
Retire early. Så varsågod Elisabeth, vill du säga det du sa
här?
Som du sa off camera.
Ja, nej, men jag tänker utifrån, du säger ju ofta till exempel, ah, men bara, det är bara starta ett företag eller det är bara att göra det här. Och
byta jobb.
Byt jobb eller vad det nu må vara.
Du gillar ditt jobb.
Precis. Och för en själv, när saker är enkelt, så är det ju väldigt enkelt. Då är liksom det solklart. Men för en annan person så är ju inte det steget till exempel starta ett företag. Det är ingenting som man gör på rutin. Ja, det tog jättelång tid innan jag startade mitt företag. För jag tyckte, åh gud vad mycket jag behöver
ha. Jag tjatar ju på dig över ett år.
Ja. Det var nog längre än så.
Ja.
Men jag tyckte att det var ett jättestort steg att ta. Också för att jag var så här, jag visste inte vilka kostnader som skulle tillkomma. Och så ska man ha någon som hjälper en med ekonomi. Alltså, det är ett större steg att ta. Så om vi då kommer tillbaka till det här med FIRES, mm. tror jag för många att det handlar inte om att man ska
pensionera. Att man inte trivs på sig sitt jobb och vill bara skita i det och bara bestämma
det
själv.
Det tror jag att det kan vara.
Ja.
Ja, men jag tror inte att det är retire early som är liksom, det är inte, om man tänker sig pension så tänker kanske många, ja men då ska jag sluta jobba helt. Jag ska inte göra någonting, jag ska ligga på den där stranden och dricka de där drinkarna. Men det är där jag tror att man kanske har missuppfattat det lite, utan för många handlar det just om, du är på ett ställe, du är fast i en situation och du ser inte för alla, du ser inte skogen för alla träden, för att du är så fast så att du kan inte ens tänka hur du skulle kunna byta jobb eller vad du skulle vilja göra istället, eller du har ett jobb och som i mitt fall, jag jobbade 8 år inom ekonomi och finans. Jag tyckte inte det var kul. Jag hade en period där jag sökte ett jobb i veckan under ett år, kom på skitmånga intervjuer, hamnade alltid på andra plats. Och de bara, du är jätteduktig, men för du har ju den här inriktningen, så du kan ju inte jobba med det här.
Mm.
Och till slut var jag så dränerad på energi, så att jag orkade inte längre söka jobb, för att jag ville inte längre jobba med det här. Och sen hände det en massa andra grejer, jag träffade en jättefin rekryterare och jag fick en annan möjlighet och allting blev mycket bättre. Men ändå, jag kan verkligen sätta mig in i situationen hos dem som sitter där och bara, men det är ju inte det det handlar om, det är inte att jag vill sluta jobba, utan det handlar ju mer om att jag är så fast i den situationen jag är i och jag ser inget annat, jag ser ingen annan utväg mer än att ta tag i det själv genom att skapa den här ekonomin som gör att jag kan säga upp mig eller välja en annan väg.
Mm.
Det tror jag
definitivt.
Bestämma
själv är väl
det. Jag bestämmer själv och det är inte alltid man har. Alltså det är klart att alla möjligheter finns och liksom så. Men det krävs också rätt mycket av en själv. Och man ska ha den energin och man ska ha det självförtroendet. Och har man då fått nej på nej på nej när man söker jobb, då är man inte så himla stor. Då är man rätt liten.
Mm.
Så jag tror inte man ska glömma det.
Mm. Absolut. Nej men absolut. Det jag tänker. Men då är det egentligen. Alltså den här, du är ju också inne på lite krasst den här alltså FI-biten snarare än RE-biten.
Ja, det skulle
eller man säga. Du liksom så här, du är väl liksom, ja, du är inte ens 40.
Nej.
Så att, men tror du att du kommer liksom sluta jobba då eller fort, alltså nu kommer nej. Du bara göra dina utbildningar.
Ja, nej. Alltså men det handlar ju återigen om att kunna göra det jag brinner för och det som känns meningsfullt utan att vara beroende av att jag behöver tjäna pengar på det.
Ja.
Sen om jag gör det är det en bonus. Ja. Men jag har redan fixat
men
det där.
Men är inte ironin som jag upplever är ju att när du kommer, alltså så här, detta låter ju skitfånigt. Så här, det är mycket lättare att vara rik än att vara fattig. Men jag menar det utifrån perspektivet att när du inte behöver tjäna pengar så blir det mycket enklare att tjäna dem.
Ja.
Alltså att inkomsterna ökar ju alltså så här, jättemycket
ja.
När man väl inte behöver pengarna.
Ja. Men hur ska du komma dit innan du är där?
Jo, nej men exakt. Nej men exakt.
Ja.
Men å andra sidan då har vi ju det som vi pratade om innan, så här, njut av resan dit.
Mm.
Men jag upplever ju liksom som RE-biten högst överskattad.
Ja, men det gör jag också. Jag köper inte in på den. Jag visste ju inte ens vad FIRE var för typ 3 år sedan. Alltså jag hade aldrig hört talas om det, men jag började hitta någon artikel så jag bara, ah, det är ju ganska likt hur jag själv har tänkt liksom.
Ja.
Men jag tror inte heller egentligen att det handlar om RE, utan det skulle nog istället vara någon form av välja själv hur jag vill leva mitt liv. Alltså,
ja.
För att
ja, men det köper jag.
Ja, ingen människa vill ligga på en strand och inte
nej.
Göra någonting. Alltså, det är ju inget meningsfullt liv.
Nej.
Så att jag tror det snarare bara att det kanske missuppfattas lite. Att det ska vara det här, nu ska jag gå i pension, jag ska aldrig mer jobba.
Ja.
Alltså, nej. Utan,
jag vet inte vem som tänker så egentligen.
Nej, jag tror inte att det är någon som gör det.
Man är frustrerad på sitt jobb i 5 minuter som man tänker så.
Ja,
kanske.
Och jag menar, jag kan ju, det är säkert någon som bara vill ta ett år ledigt och bara åka och surfa. Men det är också någonting man gör. Alltså det är ju också så här, vad är ett jobb? Vad är liksom, och så blir man kanske surflärare och så blir man jättekänd och så tjänar man massor med pengar på det. Alltså det är ju det där ironin
eller
i det hela.
Ja.
Eller inte. Mm. Men det är ju det som är financial independence. För då spelar det ingen roll.
Nej.
Och då blir det ju helt plötsligt kul och du kan släppa taget.
Ja.
Och det är då jag tror att det här självförtroendet, den här liksom tryggheten, den lyser igenom och det är det som gör att du då tjänar pengarna.
Ja.
Men du kan inte göra det tvärtom.
Eller kan det? Eller när man gör saker som man tycker om så är det lättare att tjäna pengar.
Jag upplever att jag gör det tvärtom är en genväg. Ja. Men det kräver mer mentalt överskott eller emotionell energi.
Ja, och jag tror inte att alla människor... Jag är ju själv trygghetsnarkoman. Ja. Och är man det, så i mitt fall så har det varit så. Jag vill, varken vill eller vågar eller känner att jag kan släppa taget liksom, fullt ut. Eller så har det varit i alla fall fram tills nu är vi i en annan, helt annan liksom, ekonomisk situation där jag verkligen skulle kunna släppa taget. Men jag har fortfarande inte landat i den tanken. Liksom.
Mm. Mm.
Fullt ut.
Ja, nej, men precis. Nej, det, jag tror att detta är något vi får återkomma till. Ja. Det är i alla fall spännande. Och som du säger, alltså, jag brukar nog underskatta självförtroende, självkänsloaspekten. För då kan jag bli så här, men bara bit ihop och gör. Liksom, men
vad är det du ska göra då?
Ja, men till exempel starta företag. Jag var ju så här fascinerad att jag var ju på dig hur länge så här, Elisabeth starta företag. Typ varje gång vi träffades så var hur går det med ditt företag? Ja. Men precis som du...
Det kunde inte hända när det hände.
Nej, men det är ju det där. Jag menar, jag skulle kunna sitta här och bara, varför åker du inte iväg på ett Vipassana? Det är 10 dagar, du ska sitta still och meditera 10 timmar om dagen i 10 dagar. Just do it, det kommer förändra ditt liv.
Men
det
är ju,
exakt. Det är ju, det måste ju landa när tiden är rätt.
Ja,
och så tror jag det är för många. Och därför tror jag liksom att man ser den här rörelsen som ett sätt att faktiskt komma ur det här ekorrhjulet och kunna ha valmöjligheterna.
Ja.
Men liksom att bara ta det steget direkt. Alltså för många är inte det så himla enkelt.
Nej, jag fattar det. Och sen så tror jag nog att det jag tar med mig här är också att man kan ju tänka på det precis som vi pratade om att misslyckas med investeringarna i början. Ja, men så här, bättre att du har inom situationstecken felaktig uppfattning om FIRE och kommer igång. Absolut. Än att du har korrekt uppfattning av FIRE och inte gör det. Alltså, det gäller ju välja i det där.
Nej, jag måste säga att jag tycker det är konstigt att inte FIRE-rörelsen är större än vad den är. Med tanke på hur världen har förändrats sen 40-50-talet. När man bara liksom, när man hade ett jobb för livet. Men nu är det ju absolut inte på det viset. Och,
men jag har hört att det har vuxit jättemycket.
Mer otrygghet och att man vill ju kunna trygga sig själv och så. Kanske är större än vad jag tror.
Jag försökte göra den poängen i ekonomibyrån, men min 10-minuters intervju blev nedklippt till 17 sekunder. Så det är svårt att göra en poäng på 17 sekunder. Men jag tror ju på det att FIRE-rörelsen är en motreaktion mot den ekonomiska otrygghet som folk upplever. Att liksom så här, ja men det är dyra bostäder, det är svårt att få jobb, man har små besparingar, börsen är dyr, alltså börsen har fan gått upp i 15 år eller i 10 år. Så att jag tror att, och svårt med gigjobb, eller inte svårt med gigjobb, svårt att få ett vanligt jobb, det är mycket gigjobb, det är Foodora, det är Uber. Och då tänker man så här, gud jag kommer inte få något hjälp av samhället eller sånt, så då måste jag fixa det själv. Mm. Och börjar man inte då... Ja, men hur fixar jag det själv? Så ganska snabbt så kommer man tilltalas av FIRE.
Men jag tror det kanske är generellt om man tittar utanför vårt landsgräns, som jag tror i Sverige, så är det mycket också att vi har det väldigt bra och många kanske har en motrörelse snarare till det här konsumtionshetsen, att vi ska liksom åka på en fin semester på sommaren, vi ska åka skidor, alltså och man ska ha en fin bil på uppfarten. Hela den här, liksom, där tror jag också det är en motrörelse. Ja. Som också går mer mot att leva mer hållbart, leva mer...
den aspekten kommer jag också in.
Ja, och för min del har varit mycket så att skala av. Liksom, att jag vill inte ha så mycket prylar. Det är inte viktigt i mitt liv. Jag mår inte bra av att ha för mycket saker hemma. Utan jag vill snarare bara... Det ska vara lyftigt så att jag får plats med andra saker i mitt liv än liksom prylar. Så det tror jag också är en motreaktion på det. Eller så har det i alla fall varit för mig. Liksom. Ja.
Precis. Så att jag tror att den är nog mycket mer diversifierad än man vill tro. Och sen har vi ju liksom alla från minimalisterna till liksom sådana fetisar som jag. Som ska
maximalisterna.
Ha, ja, maximalisterna. Men jag kan helt...
Som ska ha lite fler sladdar hela tiden.
Ja, men jag kan helt ärligt... Men då hittar jag ju på ursäkt så att det kommer vara ganska skönt när våra barn är större. Att bara så här, flytta till ett mindre boende. Alltså där jag ser fram emot den där avskalningsfasen.
Ja, jag ser också fram emot den. Vi pratar ju ofta om Jan och hans sladdar och sånt. Men jag har ju också grejer som jag handlar. Liksom. Alltså, vi är ju lite maximalister, det är vi.
Ja.
Krukor och sånt tycker jag om.
Ja. Men jag hör ändå längtan här i ert prat. Men det var det som hindrar er.
Alltså, jag vet inte hur många påsar jag har skickat till Selp. Ja. Vi är i den avskalningsprocessen redan, Jan.
Ja.
Det är bara det att man vill ha det som man vill ha, men inte någonting som man fick av någon som kanske...
Nej, men
ja,
så här.
Nej, men detta passar inte i nivå.
Nej, men krasst.
Estetik eller liv eller på något annat sätt. Liksom.
Nej, men jag tror så här krasst. Jag tror att det som... så här, apropå så här misstag i efterhand. Eller kanske inte misstag, men så här, nu har vi ju testat villa, Volvo, och katt och barn. Alltså, vi har ju testat det,
ja, det
där livet.
Att
hade vi inte gjort det... så hade i alla fall jag alltid gått med tanken, hur hade det varit att ha ett hus? Hur hade det varit att ha en ny bil?
Mm.
Hur hade, alltså, ungefär som jag liksom fortfarande så här 20 år senare i min karriär går och funderar så här, undrar hur det hade varit om jag hade tackat ja till det där jobbet på McKinsey.
Ja.
Liksom.
Kan du inte tänka dig in i hur det hade varit, Jan? Sen så hade du kunnat släppa den tanken.
Men är det inte det som FIRE handlar om då? Att tänka sig in i, tänk om, vad händer när jag blir ekonomiskt fri?
Ja.
Att det kanske är också en sån liksom.
Ja, den ska vi ju inte svara på den frågan. Men,
Jan, det är inte så mycket som händer då. Det är vad vi gör av det.
Ja,
ja, ja, ja, ja. Jag fattar. Och jag fattar inte. Men jag tänker att det är
väl ett... Låt mig sköta dig.
Ja,
ja.
Okej. Okay. Det är bra. Jag tror att vi sätter punkt där.
Vi sätter punkt, ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.